En podcast från Aftonbladet.
Simon,
hur känner du för att spela in det näst sista avsnittet av det som alldeles snart är Sveriges mest avvecklade sportpodd? Just idag är vi Sveriges största podd, sportpodd, men om ett drygt dygn så är vi Sveriges för stunden mest avvecklade sportpodd.
Ja, nej, men det har jag har inte samma erfarenhet som du har av de här pompösa avslutningsgrejerna. Jag undrar mest, turné? Frågetecken.
Vi kör väl en på Times Square, tänker jag. Någon gång kanske vi... Ja, 15 rycket, vår tid imorgon. Det händer inte så mycket annat i området, jag förstått. Så det är väl bara att liksom ta torget i anspråk, tänker jag.
Utifrån teorin att det finns argentiner som inte har biljett, vill säga.
Ja, det är väl en del av det hela. Jag tänker att vi ändå är en bigger draw än något annat som händer. Så det är väl frågan just hur vi ska fördela biljetterna till evenemanget. Men det finns ju någon form av insläppssystem där. Jag har varit förbi och tangerat Times Square några gånger under dagen idag, som alltså är dagen före finalen när vi spelar in. Och det är ju en satans massa folk där, såklart. Men det är ju ändå någon form av begränsning, och det är avspärrningar och det är en in, en ut. Så det kan ju inte svälla helt bortom kontroll med liksom de premisserna.
Dynamisk prissättning.
Ja, jag vet det, från argentinsk prissättning. Du hörde den om killen som tog sig in på semifinalen genom att låna / hyra / sno en bebis. Jävla snille alltså.
Ja, han noterade att det han hade liksom ingen biljett, och han hade ingen lust att dunga ut 60 papp för att få en biljett. Men noterade snabbt att ska man införa liksom yttersta järnringen av security och biljettkontroller, så såg han att de som hade små barn med sig, där var kontrollerna inte lika rigorösa, så han lånade en unge helt enkelt för att jobba sig in. Mamman till barnet har varit jävligt tveksam. Pappan fattar precis vad han snackade om, så ja, tata hette han väl. Här har du barnet.
Åh, det funkade. Det är det som gör det så jävla briljant i all sin upphöjdhet. Förut var det ju ett ganska välkänt faktum bland arenaplankare, en kategori dit jag absolut räknar mig själv, i alla fall mentalt. Det här med att du kunde ju alltid komma in genom en fingerad rullstolstäckmantel. Så ifall du bara liksom ansökte i god tid om rullstolsplats, så fick du det. För de är typ aldrig fulla på några matcher. Och sen var det ju bara att liksom låta någon rulla in dig, så då fick du ju entré för två. Och det var ingen som gjorde några fysiologiska kontroller vid entréerna. Det var ju inte så där upp och gå, försök, visa, jag tror att du kan. Utan det var ju bara att rulla in. Men det har ju blivit svårare i takt med alla bilder på de dansande handikappsektionerna. Så det är väl, nej, det blir väl tuffare både på VM-finalen, på vårt eventuella evenemang på Times Square och på Banderazzon som föregår VM-finalen. Och det är ju faktiskt inte klokt, för ja, men jag var vid Times Square, vad kan det ha varit? Kanske vid två tiden på eftermiddagen första gången, och då är det fullt jävla tryck. Och sen går jag och ser bronsmatchen på någon krog, så går jag ut igen och då är klockan, var det då, 19.30. Det är fullt jävla tryck med samma flaggor, samma trummor. Jag vet inte i vilken utsträckning det är exakt samma folk, men i grund och botten tror jag det. Och visst, det kommer någon störtskur och så är de står kvar. Och nu är klockan 10:30 ungefär på kvällen. Helt säker på att de fortfarande är där. Så de kör liksom så här 16 timmars previa in mot själva matchdagen. Och det är ju också saker de har som jag helt enkelt inte har i mig. Det mäktar jag inte med. Det gör jag inte.
Nej, men det är väl en sån sak som man alltid slås av. Om det nu är banderat i bombos här på Times Square ett dygn eller två. Eller om det liksom är de här engelska riksfyllorna som kör liksom för en EM-final på Wembley.
Har lättare att relatera orkar till den faktiskt.
Jo, det kan jag tänka mig att ha, men jag är totalt icke-relaterad till någon av dem. Alltså sådär, går man ner för den vägen, så, alltså att kunna den vända tillbaka och köra ett varv till, det är någonting som jag har det inte i mig. Jag har det verkligen inte i mig.
Nej, det är olika kvaliteter som krävs in i en VM-final. Men ska vi ändå offra några ord på den bronsmatch som spelades för några timmar sedan? Vi har väl båda grundhållningen att vi inte inte investera så jättemycket energi och engagemang i bronsmatcherna av anledningen att spelarna inte heller gör det. Men det här var lika fullt ändå en så unikt händelserik och spektakulär bronsmatch så att den ändå fick ganska många att svepas med och börja göra jämförelser till andra VM-klassiker i historien. Hur medsvept blev du?
Alltså mycket, mycket mer än jag trodde. Alltså utifrån att jag såg första halvlek med någon slags sådär, jaha, det var så här. Alltså den franska arrogansen i sin totala jävla prydno. Mbappé har varit ute och pratat om att tack coach, och nu är det den sista dansen och det har betytt så mycket och det har gjort så mycket och nu ska vi leverera det här. Och sen går de ut och är så totalt ointresserade mot Englands B-lag. Så jag såg första halvlek, sen var det vidare. Men vi följer det på restaurang liksom.
Jaså, du gick på krogen istället?
Ja, men och följer liksom då, mobiltelefon följer liksom andra halvlek så här. Jaha. Ja, just det. Oj, hoppsan, hejsan. Just det, de kan ju spela fotboll också. Det är svårt att inte dras med i den enskilda matchens dramaturgi när det blir liksom 4-0 till 4-3 för att de börjar bry sig lite grann. Så det var ju häftigt.
Det är ju ändå liksom svårt att sortera in matchen i någon annan kategori än just bronsmatcherna, för det är ju de som kan ställas mot varandra. Det är naturligtvis inte en VM-match bland andra. Det är ju absolut inte så att det är någon sorts förhöjd match bara för att det är den näst sista som spelas. Bortsett från Sverige 94 så är det väl ganska få lag som har brytt sig överhuvudtaget på ett sätt som går att jämföra med hållningen som du har i en gruppspelsmatch eller en annan slutspelsmatch. Men Sverige gick in och gjorde jobbet 94 och då blev det precis så utslagsgivande som man kan tänka sig mot bistert bakfulla bulgarer. Och så är det ju idag också, att skulle liksom något av de andra slutspelslagen ha gjort en vanlig riktig insats mot något av gängen som ställde upp i bronsmatchen, alltså de föregående vinner ju alla dagar i veckan, skicka ut ett normalpresterande Marocko mot något av detta, så är det ju tre bollar upp för Marocko utan diskussion. Så det här är ju, alltså det ska väl ses som en uppvisningsmatch. Det blir ju alltid många mål i bronsmatchen och jättehögt snitt. Och jag vet ju, jag liksom noterade, det är ju de som är puritaner som vill avskaffa bronsmatchen. Mycket tycks det utifrån premissen att nu gjorde Kylian Mbappé två mål, då lär han vinna VMs skytteliga. Det blir orättvist jämfört med de andra där uppe i toppen. Det slår fel. Därför ska inte bronsmatcher få spelas. Kan du relatera till det resonemanget?
Nej, inte särskilt mycket, eftersom alternativet är ju att ytterligare ett tjommegäng får ju spela fler matcher i så fall. Och hur jämför man det liksom? Det är, alltså, skyttriga tycker jag är marginellt. Jag tycker att inte att det är så fruktansvärt intressant vem som vinner skyttriga på det sättet.
Brydde mig svinmycket 86 när Gary Lineker vann den. Sen har jag inte brytt mig lika mycket.
Jo. Nej, och när Harry Kane vinner det så är man också lite minintresserad. Det ska väl erkännas. Men i det stora hela så tycker jag att det är en sån där perifer företeelse. Så där känner jag väl inte. Vi pratade om det igår, i vårt ingångsvärde var ju sådär att, men hur var det nu liksom i Ryssland 2018, den bronsmatchen, England, Belgien, och vilka var det som vann? Och varken du eller jag var ju helt säkra. Vi kunde inte slå fast vilka det var som tog den här bronspengen.
2-0 till Belgien, säger jag nu. Ja. De spelar tydligen i sina gula tröjor. Se där.
Spännande, intressant.
Ja, men den här kommer man ju minnas i alla fall. Det kommer jag att göra.
Man kommer minnas den. Och jag tycker mest vart jag är intresserad av det faktum att det var Deschamps sista. Liksom. Vad betyder det? Och vi som då följer fransk fotboll, du och jag, vet ju om att franska förbundskaptener från M. Chaquet och framåt, Roger Lemaire, Jacques Santini, Domenech,
vilket gäng sopor du räknar upp.
Alltså. Ja, Laurent Blanc framförallt. Ingen har ju vunnit sin sista match liksom. Ingen har gjort det. Och det gör inte Deschamps heller. Sen att han då släpper in 6, det har han väl aldrig någonsin varit i närheten av att göra förut. Så det var väl historia på sitt sätt.
Det är väl inte ytterst få, men det är klart att det är väldigt många fler förbundskaptener som inte vinner sin sista match i tjänsten än där som gör det. För kaptenen tenderar att kliva av efter mästerskap eller misslyckade mästerskapskval. Så det ligger liksom i sakens natur att ifall du inte fyller ut med en uppvisningsmatch mot Estland hemma på en halvtom nationalarena, ja, då blir det ofta ett negativt resultat i sista matchen. Om du vinner ett mästerskap, absolut, men då hänger kvar en vända till, va? Så det tror jag väl inte är unikt franskt. Det är väl bara en av liksom fotbollens matrixer.
Ja, det är många bara. Det är väldigt många i ett väldigt bra fotbollsland, så att det har någonting, det upplever jag. Och sen så är det ju, alltså det är också formen. Alltså, ser du Olysses försvarsjobb före 3-0?
Ja, jag såg Declan Rices försvarsspel i någon omställning som inte ledde till mål. Det var väl en av Olysses alla missar kanske. Men nej, det var ju så många sådana där situationer så jag tänkte inte på dem alla.
Nej, det var en dråplig fotbollsmatch. Det har varit så här diskussioner. Vad var det liksom? Alltså, 10 mål har väl hänt liksom. Men så det är jämnt fördelad i en VM-match. Och då har man ju en. Jag har haft den liksom på rulle. På den tiden vi bevakade Schweiz så hade anledning att göra det. Österrike-Schweiz 54. Vad får du på den?
Ja, väldigt svaga minnen från det. Alltså bara faktum att det spelades ett VM i Schweiz 54 brukar kunna vara lite av en clincher när det är trivias. Men nej, jag har ingen bild av den matchen överhuvudtaget.
Nej, alltså jag har den inte nu då, top of mind. Men alltså det är typ en 7-5 alltså kvartsfinal. Vilket då beror på att det alltså är kanske Lausanne eller något. Att det är så 40 grader varmt. Och flera spelare får solsting där bland målvakterna. Så det är ju sådär liksom 3-0 efter 10 minuter. 3-4 efter 22. Och sen så håller det på sådär liksom. Den tror jag är den värsta och mesta jämna fotbollsmatchen i VM. 7-5, jag svär inte på det, men 7-5 eller 7-6 eller något sånt där. Något annat.
Ja, vad fan. Den förtjänade sina 30 sekunder. Bronsmatchen 2026 förtjänade sina 6 minuter. Men även om vi ska unna oss våra avstickare till 1954, tror jag kanske inte vi ska bli fast där när det vankas en faktisk VM-final på andra sidan floden från oss. Du pratade om den sista med Deschamps. Nu går vi ju in i La Ultima de Leo, eller för den delen El Primera de Lamine, eller hur man nu vill rubricera finalen mer än något annat. Där finns det väl olika såklart sätt att välja att gå in i matchen. Jag tror väl att världen landar väl i att den stora rubriken är Leo Messis sista dans. Det är väl
återigen, ja. För andra gången på 2 VM.
Ja, och för, vad blir det, 5:e gången bara i det här VM-slutspelet. Alla matcher Argentina har spelat har ju ramats in av detta. Och liksom Lamins första, det får vi väl se hur stort det blir. Men absolut, hela mediemaskineriet har ju fått ganska tacksam olja i den här bilden som vi inte behöver beskriva för alla har redan sett. Lamin i baljan, Leo Messi med valhämta nävar ovanför baljan.
Trött på den bilden nu.
Ja, jag ska bara liksom säga en sak om den. Att jag har ju sett på flera ställen så finns det ju folk som påstår sig kunna göra någon form av kalkyl över hur sannolikt det var att den här bilden skulle få den här cirkelslutningen. Någon säger, ja, det är en chans på 48 miljarder.
Jaha. Ja, ja.
Ja, okej. Okay. Berätta gärna mer om liksom verktyget.
Jag hade gissat på lite, alltså någonstans runt 46.
Ja, det finns också någon siffra om att det är en på 65 triljarder. Och här blir jag ju ganska bortkollrad. Men jag noterade ändå att Louis de la Fuente, denna beundransvärda, jag ska inte säga fotbollsteknoker, han är ju mer liksom någon form av byråkratbuffel i någon sorts märklig symbios. Han kommenterar ju den här bilden in i mästerskapet med att säga att för oss som tror, han tillhör då den skaran, för oss som tror så är slumpen bara synonymen som Gud använder när han inte vill sätta sin signatur under verket.
Det är fantastiskt.
Ja, det är en otrolig formulering.
Om han nu är en byråkrat så är han den mest poetiska byråkraten sen Ragnar Trossi.
Berätta
varsågod,
inte mer för
varsågod
mig om Ragnar.
För referens.
Nej, jag vill inte höra någonting om Ragnar. Ragnar Skanåker, då kan du få 1,5 minut. Den där fackeln får du 0 sekunder på.
Ja,
men
visst.
De La Fuente är ju både någon sorts förbundsbyråkrat men samtidigt också baskbuffel. Han är ju en ganska brutal gammal ytterback uppifrån Bilbao. Och det finns ju en annan bild som väl egentligen kanske har mer substans än den här då gudomliga synonymslumpen som förde Lamine Yamal ner i en badbalja. Och följer man med i liksom internationell fotbollsrapportering är inte det heller några nyheter. Men det är inte lika uttjatat som Lamine och Messi. Så jag tänkte ändå att vi kunde ta några minuter för att dra linjerna, se parallellerna och gå tillbaka till bilden där vi hittar både Luis de la Fuente och Lionel Scaloni. Och det finns verkligen saker.
Läraren och eleven.
Exakt så i ett nästan övertydligt samband. Till skillnad från till exempel Argentina-England så blir ju Argentina-Spanien en match där de gemensamma beröringspunkterna är så många fler och så mycket tydligare än skälen för polarisering och rivalitet. Alltså, ja men Leo Messi till att börja med, han kommer från Rosario absolut, men han är ju liksom skapad made in Catalonia. Och vår andra Lionel då Scaloni, han har ju bott i Spanien, ja men längre än vad Leo Messi någonsin gjorde. Han har väl bott nästan 25 år i Spanien, i Galicien först och sen numera då med Mallorca som bas. Det är ju fortfarande det som är hans hem, när han åker hem efter VM.
Och hans fru är därifrån.
Ja, exakt. Och det brukar han, om han ska prata om liksom slumpen som Guds signaturlösa synonym, så har han ju varit inne på det där att hade inte han gjort ett litet misstag som ledde till att Steven Gerrard slunga in ett distansskott från 35 meter i FA-cupfinalen 2006, då hade han fått förlängt kontrakt med West Ham och inte återvänt till den spanska fotbollen och Mallorca, inte träffat sin fru, inte fått sina barn och så vidare och så vidare. Men nu var det inte gudomliga slumpar jag tänkte stanna till vid, utan just det här med förhållandet mellan De La Fuente och Scaloni, det som är läromästaren och eleven. Men de har ju så mycket gemensamt. De är båda gamla ytterbackar och de är ju i den här miljön en så tydlig antites och motpol till det som många trodde skulle bli historien om detta VMs tränarkader. Alltså de stora namnen som värvats in för gigantiska summor och som kom till sina landslag med karisman och flärden från den stora världen. Alltså Carlo Ancelotti såklart. Ja, Carlo Ancelotti, Maurizio Pochettino, Julian Nagelsmann för den delen. Det går stapeln ganska många. Men här har vi ju då, ja men, ytterbackar som var glanslösa och sen blev ännu mer glanslösa för sen blev de förbundsbyråkrater.
Thomas Lüter.
Vad sa du att?
Thomas Lüter.
Thomas Lüter hörde av sig för inte så länge sedan och ville att jag skulle skriva hans biografi. Och det är klart att det lockas man av. Det hade säkert blivit en jättebra bok, men det fanns liksom ingen praktisk möjlighet. Men det hade funnits en utmaning där att liksom avförbundifiera hans historia. För det är klart att det finns många som blir lite skeptisk om det är någon förbunds-GIH-aktig tränare som ska skriva en bok eller coacha ett VM-lag. Och den här bilden som vi nu alluderat till redan vid ett par tillfällen, den togs då 2017 på den spanska förbundsanläggningen i La Rosas utanför Madrid. Och där var då Luis de la Fuente en av instruktörerna, en av pedagogerna i den storslagna spanska tränarutbildningen. Momenten han lärde ut, det var å ena sidan fotbollens utveckling, andra sidan teambuilding. Och jag vet inte fan riktigt vad som innefattades av detta. Men han har fått väldigt goda vitsord, inte minst för sitt entusiasmerande sätt. Och ja, apropå teambuilding, förmågan att både bygga och hålla dynamiskt liv i grupper av olika karaktär. Och vid det här laget hade ju De La Fuente varit på spanska förbundet i 4-5 år. Och spansk fotboll var redan världsledande. Så deras modell och för den delen deras tränarutbildning, den drog ju till sig intresse från hela världen. Och kollar du på den här klassen som De La Fuente höll i, klassen där Lionel Scaloni ingick, då var det ju även Javier Saviola, alltså argentinaren som nu är, får man väl säga, första assistent till Scaloni. Det var eleganten Fernando Redondo, som jag måste erkänna att jag inte riktigt vet vad som har hänt med som tränare. Nu gör jag en supersnabb googling bara för att få ett begrepp om
hur... Är inte han med förbundet på något vis?
Kanske. Han är ju inte en av de här som brukar nämnas i Scalonis gäng, men det kanske han är.
Jag vet inte.
Han verkar aldrig ha varit huvudtränare någonstans i alla fall. Nej. Ja, men sen även liksom den fantastiska Juan Carlos Valerón, som jag inte heller riktigt vet vart han har tagit vägen som tränare. Men därtill även Andoni Iraola, som ju nu har tagit över Liverpool. Och De La Fuente tyckte det här var en jävla kanonklass, men ja, det var kanske inte den mest namnkunniga. Andra årskullar hade han Xabi Alonso, fan vet om inte Mikel Arteta var där. Och om man bara ser till stora spelarnamn så var det ju allt mellan Raul och Xabi. Så visst, alltså, De La Fuente hade sett en del. De La Fuente fick stor betydelse, gjorde ett stort avtryck i takt med att det blev mer och mer tydligt att spansk tränarutbildning, spanskt fotbollshantverk var bäst i världen. Och det är klart att här står vi nu, VM 2026. Finalen ska spelas mellan dessa två herrar och vi har precis haft en klubblagssäsong där det var en spanjor som vann Champions League, där det var en spanjor, eller en bask, som vann Premier League, där det var en spanjor, eller en bask, som vann Europa League. Och där det ju var en spanjor, och han är väl kanske traditionell spanjor, killen som coachade Rayo hela vägen till Europa League-final. Måste jag kolla exakt varifrån.
Conference League, ska vi säga.
Sa jag inte det? Fan, man snackar så mycket skit. Ja, vad fan, det må vara detsamma. Inigo Perez heter han, och nu kollar jag snabbt om han... Nej! Dra åt helvete, han är från Pamplona. Ja, Basque eller Navarrese då. Och där finns det ju något man kan skjuta in med. Men det här är egentligen bara den ena halvan av det som är det jag tycker är viktigt med bandet mellan De La Fuente och Scaloni. Och det är då deras självklara avstamp i den numera odiskutabelt världsledande spanska fotbollsutbildningen. Sen har vi ju det som vi har, jag ska inte säga raljerat kring redan några gånger, men just det här att ingen av dem har ju coachat ett klubblag värt namnet.
Man ser 11 matcher ihop, eller vad de säger, alltså topp Andrés Alves, och att de gemensamt har typ 11 eller 12 matcher eller sånt där som A-tränare för klubb.
Jaha, alltså var fick de 11-12, höll jag på
att
säga.
Ja, men jag tror att Luis de la Fuente har gjort Alves, tror jag.
Ja, det stämmer. Var inne och studsade som någonting.
Ja, och jag tror att det är det enda liksom som de har.
Ja, för Scaloni har ingenting.
Nej.
Och Alaves 20, för det måste ju ha varit så 2010, 2011 eller något i den stilen. De låg ju inte i någon högsta liga. Jag tror att de låg i tredje divisionen.
Ja, det är möjligt.
Ja, jag tror inte att någon av dem någonsin har coachat lag i en högsta liga. Ingen av dem har varit elittränare för klubblag. Och det är ju verkligen notabelt. Och det som möjliggör att det ändå funkar så här bra, men det är ju, och det blir kanske upprepande att gnata på om det, men det är ju modellen och processen. Och att spanjorerna har haft förtroende för den under de senaste 15-20 åren, det är ju inte så konstigt. För där kom ju Luis de la Fuente in som en ny kugge i ett redan jävligt väl fungerande glockenspiel. Och startade med ungdomslandslagen. Hans första mästerskap var väl 2015, då han gick och vann EM med U19-landslag.
De är ju många som har gått den resan liksom, av de spanska förbundskaptenarna. Som har gått från kansliet och U-verksamheten och upp liksom.
Ja, alltså är det höll jag på att säga. Vilka är det med?
Ja, men Lopetegui var väl definitivt en sån inifrån och ut där. Ja, vad har vi sen? De Bosque var inte det. Ja, det kanske bara är Lopetegui.
Ja, nej, men det, han är giltig, absolut. Mm. Även om han fick ju inte uppdraget som A-kapten innan han i alla fall hade varit i Porto. Nej. Och han vann väl titlar i Porto. Han var ju ändå liksom beprövad på ett annat sätt.
Absolut.
Men här så tyckte de ju att fan processen och De La Fuentes del i den så självklart och så smärtfritt och väloljat på väg åt rätt håll. Och naturligtvis det här med att han började ju bygga ett A-landslag redan med 17-åringar 2015. Alltså gänget som vinner U19-EM, det är ju Rodri och det är Mikel Merino och det är Unai Simón. Sen är det också så Dani Ceballos och Marco Asensio som var med en bra bit på resan, även om de föll ifrån var det led. Men sen, ja, då blir ju den där årskullen uppgraderade till U21-spelare, vinner EM då också, och då ansluter ju Dani Olmo, Fabian Ruiz och Mikel Oyarzabal. Det är nog Fabian Ruiz och Dani Olmo som gör mål i finalen som de vinner. Och sen då OS 2021, U23-turneringen som lite halvt sammanfaller med pandemi-EM, där Luis Enrique var väldigt nära att ta ett ungt Spanien hela vägen. Och där blev det ju flera av de här killarna som fick dubbeljobba. De spelade både EM för seniorer och för seniorer, för fullvuxna. Utan ålderskategorisering. Och sen då OS som i praktiken är en U23-turnering. Men nu så adderas då även Marco Correa och Pedri. Och för den delen Martin Zubimendi och Eric Garcia. Jag kollade på det och liksom startelvan OS-finalen 2021. Det är ändå 5 år sedan. Av spelarna i den startalvan, ja, de är med och ska delta i VM-finalen här också. Mm. Så det är ju sån oerhört linjär, tålmodig, tydlig process som har givit Luis de la Fuente förtroendet att börja bygga ett världsmästarlag för mer än 10 år sedan med ett gäng 17-åringar. Och sedan bara fortsätta addera och lägga lager på lager enligt, får vi säga, beprövad förbundsmodell. Och här är de nu med då några enormt stora X-faktorer. I naturligtvis framförallt Lamine Yamal, men i någon mån även Pau Cubarsí som har tillkommit. Och det här ska inte pågå i 32 minuter, men jag ska ändå på motsvarande sätt måla upp bilden av det linjära och det tydligt tålmodigt progressiva i den argentinska utvecklingen. Och det är mycket mer notabelt, mycket mer ovanligt. För Argentina gör inte som Spanien, jobbar med 10, 15, 20-åriga processer. Utan Argentina är ju av tradition den här neurotiska, lynniga, drastiska fotbollsnationen som naturligtvis bara skickar Jorge Sampaoli i all världens jävla väg efter ett fiasko VM 2018. Men där vet ju alla att Lionel Scaloni var ju med under fiasko VM 2018. I och för sig inte som assisterande förbundskapten som det ibland påstås, men han var ju scout. Alltså han kartlade motståndarlagen i första hand. Och det var även
Thomas
det.
Lyt.
Ja, exakt. Han var analyten. Och det var ju även det han hade varit under Sampaoli i Sevilla. Men i samband då med att han kliver in i förbundsapparaturen med Sampaoli så är det inte ett heltidsjobb att bara vara motståndarscout. Thomas Lyth måste ha andra arbetsuppgifter också. Så han börjar ju likt en annan De La Fuente köra ungdomslandslag. Och han skulle ju egentligen coacha U20-landslaget under spelåret 2018-2019. Ett U20-landslag med Julian Alvarez och Thiago Almada bland annat. Men eftersom att argentinarna inte hade någon process och inte hade någon efterträdare och någon successionsordning klara för sig, så fick de ju bara desperat försöka hitta någonting tills de skulle komma på vad de egentligen skulle göra. Scaloni, du är ändå en pappertrogen soldat. Kan du tänka dig att gå in och köra interim innan innan vi kollar om Diego och hälsan får köra igen. Det var ju lite på den premissen. Och Diego prisade honom i himlen. Hans reaktion när Scaloni blev interimtränare, det var ju den som kommer från traditionell elitfotbolls själva ryggrad. Scaloni, han som bara har varit ass-tränare och coach för småkillar och analytiker, var med. Han kan inte träna ett landslag. Han skulle inte ens kunna dirigera trafiken, var väl Diego Maradonas instinktiva omdöme. Och det som skilde Lionel Scaloni från så många av sina företrädare, det var ju att han dels började tänka långsiktigt direkt och dessutom lyckades förklara sig för nyckelpersoner och få sitt arbete att skina igenom och uppfattas även av de argentinska massorna. Bara det här att när han först tillträder som interimkapten, då tänker inte han bara två matcher eller sex matcher. Han tänker, okej, men hur ska vi kunna bygga framöver? Vad hade Luis de la Fuente på Spanska förbundet sagt och gjort och tänkt? Ja, men kanske något sånt här. Han väljer ju då att säga till Leo Messi att, vet du vad, håll dig borta ett tag. För vi måste börja om på noll. Vi måste skicka iväg Mascherano och Higuain och Banega. Och så måste vi ta in en ny generation. Rodrigo de Paul eller Leandro Paredes eller Lautaro Martinez, alltså den generationen. Och då var ju Scalonis bild att ifall vi sätter de här killarna och Leo Messi i omklädningsrummet, de dyrkar Leo Messi, de kommer inte våga prata med Leo Messi, de kommer, hur mycket argentinare de än är, inte våga vara sig själva. Så det här nya laget, det som ska komma att bli La Scaloneta, att det måste få börja växa organiskt utan att hela ekosystemet sätts ur spel med Leo Messi mitt i omklädningsrummet, mitt i nummer 10-rollen. Och till att börja med att tänka den tanken och identifiera det behovet, det imponerar ju. Att därefter lyckas sälja in det till Leo Messi på ett sätt som han förstår, att det imponerar. Och därefter då att lyckas få den argentinska nationen att gå med på att vänta lite med Messi, va? Vi kör utan honom ett tag för det kanske blir bättre på lång sikt. Ja, det är inte självklart att det accepteras.
Långsiktighet är man duktiga på Argentina, oavsett om det är politiskt eller samhällsbygge eller idrottsbygge.
Precis så. Och det är ju ett faktum att Scaloni får ju möjlighet att köra ett mästerskap. Man får ju Copa America 2019. Och så går hans nya unga lag in med Messi och blir bortblåst av Colombia i första matchen. Colombia vinner klart, odiskutabelt. Andra matchen, Paraguay tar ledningen. Vinner Paraguay då Argentina ute. Nej, men okej, de får fram en straff. Messi slår in straffen. Men sen får Paraguay straff igen. Och vad kan det vara kvar då? 25 minuter kanske. Och Argentina, så själva landslagströjan, den är så jävla tung för de här killarna. För det här är ju då efter årtionden av misslyckanden. Det har varit förlorade finaler, det har varit fiaskon i Ryssland närmast i minnet. De är verkligen nedtyngda och märkta och skärrade och liksom skräckslagna. Och liksom slår den där paraguayanen in bollen, ja, då förlorar de matchen. Då åker de ur Copa America, då skickar Scaloni all världens jävla väg med sitt tålamod och sin långsiktighet och sina ungdomar. Men så är det ju då den ganska usla målvakten Franco Armani, som tror jag, han kom väl aldrig ens till Europa. Han har bara spelat i Syd- och Latinamerika. Men han räddar straffen. Argentina skrapar åt sig ett kryss, vinner sen sista matchen, går vidare, når ändå en semifinal där de väl förlorar mot ett ganska överlägset Brasilien. Men de har ändå lyckats visa tillräckligt mycket. De har visat courage och liksom, de har visat på en riktning framåt. Att, men vad fan, Scaloni får faktiskt fortsätta. Och så är det då 2 år av arbete som han kan syssla med. Och sen har vi plan med Copa America 2021. Det som förlöser Messi, La Selección, hela fotbollsnationen, när de då faktiskt vinner turneringen, pandemiturneringen i Brasilien. Och där kollade jag också, så där, fan, finalen de spelade 2021 för 5 år sedan, samtidigt som De La Fuente och kör OS med Spaniens U23-er. Alltså det är 11 spelare som spelar i den finalen som är med nu också. Och det var 9 startspelare och 2 inhoppare eller något i den stilen. Så det är ju exakt samma där, att det här är ju lag som har byggts upp under, ja, i De La Fuentes fall mer än 10 år. Scalonis fall är definitivt 7 år i alla fall. Och det är klart att har man den typen av processer, den typen av klarsyn och kontinuitet, ja, då får du bättre landslag än om du skickar in Carlo Ancelotti med några månader kvar till VM och funderar på exakt hur Vinicius ska kunna dribbla för att bara lösa hela grejen på egen hand. Mm. Det här är 2 modelllag, även om de skiljer sig från varandra. Och där Spanien är 90% modell, 9% Lamin och 1% Pau Cubarsí när det kommer till X-faktorer, så är väl Argentina 60% modell och 20% Messi och 20% den här jävla emotionella investeringen, känslan av syfte med hela verksamheten. Och det är ju absolut liksom skillnaderna, men likheterna är ju jättestora verkligen.
Ja, och det där är ju inte konstigt att man behöver berätta för alla liksom hur enormt så här, tätt sammanflätade den spanska och argentinska fotbollskulturen är. Alltså från Di Stefano tidigare än så och framåt. Från liksom
colombianen Di Stefano, som vi säger.
Ja, just det. Sant. Och pratar man om Messi så var det väl till och med så att alltså, spanska förbundet låg ju på Messi för att absolut få honom att spela för Spanien. Det var inte... Ja, det var väl långt borta, men det var inte så totalt liksom unheard of, omöjligt. Alltså han hade sina kompisar i La Masia. Det var liksom Piqué och gänget som så här, kan inte ligga på den där tysta killen för att få honom att välja Spanien istället. Och då hade ju Argentina ingen koll på honom. Han var ju spanjor, han var katalan liksom.
Absolut, och alltså utifrån var det en jätterimlig tanke. Då skulle väl rent utav det troliga vara att han kommer välja att spela för Spanien. Men Messi var trots allt, han kom inte var som helst ifrån. Han kom från Rosario, Newell's Old Boys, Argentina. Trots att han lämnade så tidigt var hemlandskänslan i honom så stark.
Ja, så är det ju. Men alltså så intimt. Alltså Nico Paz är väl också, han är väl Spanien född och skulle kunna spela för Spanien. Det har nästan varit mer naturligt för honom att göra det. Men, nej, men det blir Argentina istället för den... Den dragningskraften är så pass stark.
Garnacho.
Ja, visst.
Han ska in här. Jävlar vilka succéår han har haft på sistone.
Ja, nej, men det är så mycket sånt där. Liksom, och du har, jag tror att jag eventuellt nämnt honom förut i podden för att jag tycker att han är intressant. Men deras Thomas Lyth och deras chefsanalytiker, datakillen, han är Mattias Manna som var...
Ja, bloggaren upp, som vi känner honom.
Bloggar, exakt så. Som var en taktisk bloggare som sen plockades in då. Verkat i skuggorna, varit med och byggt upp sättet att spela då. Alltså just det med att från då Sampaolis Sturm und Drang, allska framåt, vertikal fotboll till liksom en mer så här mittfältsbalanserad fotboll som är lämpad för Messi. Och hur landade han i det då? Jo, men alltså det som Mattias Manna gjorde när han... Då var bloggaren, han var Kalle Karlsson-bloggare. Jo, men det var ju att han var ju totalt besatt av Pep Guardiola. Ja, han skrev liksom noveller och romaner, men han skrev också liksom en så här totala berättelse om Guardiolas hela universum taktiskt från spelardagarna framåt till han blev liksom världens bästa fotbollstränare. Så det var liksom den fotbollsgrunden, den fotbollsideologin han tog med sig in i det argentinska landslaget. Och sen betyder det att de spelar spansk fotboll? Nej, det gör de inte helt och fullt, för att de är ju också präglade av ja, den här historiska argentinska fotbollsdialektiken mellan då ja, Menottis, ja, vad säger vi, konstnärlighet och Biardos Machiavelli fotboll. Och de har väl lyckats att balansera det där nu, att de är både Messi, vad sa du, 20% eller lite mer.
Ja, lite mer får det fan bli.
Ja, och sen då kanske 60% som fortfarande i någon bemärkelse är Biardo-fotboll som är då ja, the dark arts och vinna till varje pris-grejen. Så att alltihopa det där, det hänger ju ihop så oerhört intimt, den spanska fotbollen och den argentinska fotbollen. Även om lagen här och nu ser ganska olika sätt att ta sig an matcher och sådär. Men det kanske mer handlar om Messi och vilket lag han spelar för än vad det handlar om tydliga ideologiska skillnader.
Alltså det blir ju en jävla inskjuten sats här, men jag tycker ändå den är värd eftersom att du nämner Mattias Manna, bloggaren, Argentinas Kalle Karlsson, och då säger vi inte på något nedsättande sätt, tvärtom. Alltså det är ju en helt otrolig liten historia i det stora, den här om hur, ja men en då alltjämt fortfarande ung Pep Guardiola gick runt och grubblade på huruvida han verkligen skulle köra coachstigen eller inte. Och när han funderade på sin framtid och kontemplerade sina stundande val, då åker han ju på en sorts studie- och inspirationsresa till just Argentina. Och den resan får ju honom då att bestämma sig. Den är i oktober 2006 och han träffar Menotti då, till exempel esteten som vann VM åt juntans Argentina 78. Och det är ju ganska lätt begripligt. Det är klart att Pep Guardiola vill träffa en världsmästartränare när han åker till Argentina. Men han prioriterade ju då också att träffa Mattias Manna. Alltså en 23-årig bloggare som hade skapat och drivit en blogg som, ja, han hade döpt till Paradigma Guardiola. Och på så sätt kan man väl säga att det finns en logik i att de skulle ses. Men det är ju ändå speciellt att få själva studieobjektet att känna sig så sedd och förstådd att han verkligen vill träffa den 23-åriga bloggaren för att fatta beslut om sin egen framtid. Och de ses ju. 23-årige Mattias Manna och vad kan Peppa vara det då? 37 kanske. Och sitter och pratar fotboll i all evighet. Och de höll ju alltid kontakten därefter. Sen är väl det stora att det Guardiola gör efter att ha träffat Manna, det var ju att han brassade upp till Rosario och fick tag på Marcelo Bielsa. Och de hade då ett fotbollsideologiskt samtal som pågick i 11 timmar. Och då var Pep så besjälad att det inte längre fanns någon återvändo. Men omedelbart efter det här 11 timmars mötet, ja, då ringer Guardiola till Mattias Manna och säger, vet du vad, nu har jag träffat mannen som vet mest om fotboll i hela världen. Och det var ju Pep sen då som presenterade Manna för Bielsa. Och det var Bielsa som tog in Manna i elitfotbollen och lät honom följa med som analytiker till det chilenska landslaget. Och här är vi nu, som sagt, inskjuten sats kring en av analytikerna i den argentinska staben. Men det understryker ju verkligen din poäng om hur sammanflätat allt detta är.
Ja, nej, det förtjänas absolut att berättas och sägas. Och också om inte annat som en grund för, alltså, förklaringsmodeller. Vi kan prata om då, men Frankrike, vad har de liksom? Men Frankrike har kanske världens då bästa talangutveckling brett och i absoluta totala nummer utifrån då. Man har lyft alltså någon form av en samhällsarkitektur parat med då tillräckligt många som vill spela, bla bla bla, och utbildas på ett riktigt bra sätt. Vad har Spanien och Argentina? Ja, men de har de här sakerna vi pratar om. De har de största fotbollsideologerna. Och i det finns ju någonstans någonting som gör det till en oerhört kittlande och spännande och intressant VM-final. Och den känns lite som att man kanske faktiskt måste pitcha den eftersom den inte är så här svart och vitt. Kanske mest eftersom Spanien är ett ganska, hur ska man säga det på rätt sätt, alltså, personlighetslöst lag ju. Det är modellen mer än någonting annat. De har inte de stora, fräsiga karaktärerna i laget på det sättet. De har sin modell, de har sina 8 mittfältare som spelar fantastisk fotboll. De har ju inte ens som de hade EM senast när det liksom var Nico Williams och Lamine Yamal som drev det som ytterbaserad fotboll. För de har varit ganska svaga, även Lamine Yamal har varit ganska svag. Utan de är så här ytterbackarna och så är det mittfältarna som bygger det här spanska laget. Men det är en match som handlar om så här tankens kraft på något vis. Intellektets jävla seger i fotbollssporten. Och det är ju fräsigt och härligt att det är så.
Fräsigt är fan ordet när du pratar om intellektets kraft in i VM-finalen. Nej, men det, så är det. Jag håller med.
Jag vill också göra en mini-inpass när du pratar om Luis de la Fuente och hans långa korridorresa in i landslaget. För att det var en sån här polett som tränade ner för mig i, faktiskt under den här VM-turneringen mer än jag gjorde under förra EM. Alltså hans sätt att prata om sina spelare, sitt lag. Alltså vi är bäst i världen. Vi har de bästa mittfältarna i världen. Inte bara en och två och tre, utan de sex bästa mittfältarna i världen, de är i mitt lag. Och jag vet att jag kunde reagera på det sättet att, ja, men, att det var lite sådär, ska man säga, alltså, lismande eller inställsamt eller ett sätt att försöka bygga någonting som kanske inte fullt ut finns. Men han gör ju det med trovärdighet av just det skäl som du tecknade förut. Att det här är inte spelare som han har kommit in, jobbat in från höger eller vänster och tagit över lite sådär och börjat snacka upp dem. Det här är ju spelare som han har valt, som han har byggt, som han känner utan och innan. Så när han säger det till dem, lika mycket som han säger det till världen, så är det A, för att han tror på det, men framförallt B, för att de tror på det. För att de litar på honom när han säger så. Ja, vi är nog bäst i världen.
Ja, de är definitivt bäst i världen på att vara spanska mittfältare. Och det räcker ju ganska långt. Mm. Det ska bli intressant för, alltså, det har vi nämnt i någon av alla poddar, det här med att, ja, men Leandro Paredes är väl på många sätt den enda argentinska mittfältaren som hade kunnat spela i det spanska laget. Alltså Enzo Fernandez, som jag har med i turneringens lag, som i mina ögon
i mina ögon
mästerskapets bästa åtta, han hade inte fått spela i De La Fuentes lag. Han är just alldeles för frifräsig. McAllister har ju såklart jättestora kvaliteter, men det är också utifrån någon form av box-to-box-grej snarare än någonting att de är jättebra på att vara mittfältare i Liverpool eller i Chelsea eller i Argentina. Men ska man sätta in dem i ett spanskt landslag så tillhör de ju inte den spanska truppens sex bästa mittfältare. Det är Paredes, men Paredes hade inte heller fått spela. Men jag tror att hade Paredes varit med i truppen, då hade De La Fuente sagt att ja, men vi har världens sju bästa mittfältare. För där, han hade liksom kvalat in på det sättet. Men det är ju inte någon av de andra argentinarna. Inte för att de inte är bra fotbollsspelare, men de är inte bäst på den fotbollen, på De La Fuentes fotboll.
Jag har ägnat en liten del av den här dagen att läsa, för det har dykt upp så där väl inför egentligen semifinalerna, tror jag, så här franska intervjuer med gamla lagkamrater då, till Leandro Paredes, också till Dibu Martinez, som jag har landat i exakt det där som jag har haft på känn. Jag har inte läst det så tydligt förut, att ja, vilken sorts spelare är de här då, från lagkamrater och från motståndare. Vad tror du att de säger om personligheterna och spelarna som de är?
Ja, alltså, i vanliga fall är det ju antingen den där att de är precis sig själva på planen, eller så är det rakt motsatt, att nej, men du förstår ingenting. Och då skulle det ju vara att Dibu Martinez då skulle vara världens lugnaste, mest eftertänksamma, stillsamma figur utanför linjen. Det tror jag inte på. Det tror jag inte att han kan vara. Så det vägrar jag acceptera. Paredes är ju så jävla mycket ute på planen, så jag är lite svårt att se vad det är för konvertering till liksom en personlighet där. Han är ju både eld och oska och eftertänksamhet och finurlighet. Så när du får nog upplysa mig.
Nej, men det är Chiellini-varianterna båda två. Inte att de är sådär, alltså att Dibu Martinez är den reflekterande, liksom poesiläsande universitetsstudenten. Men sådär, en jäkla härlig person utanför, ett jävla svin på planen. Paredes precis samma sak, ännu mer artikulerat så, att alltså fruktansvärd som motståndare på planen, en vidrig person liksom, både med mun och med fötter och med händer och allt, men supertrevlig direkt på vissla liksom. Och det, ja, det är väl så där som det ganska ofta är liksom, att det är någonting som du lever ut i en speciell kontext och en speciell miljö bara. Alla funkar inte så, men ganska många funkar ju på det sättet.
Ja, jag vägrar acceptera att Emiliano Martinez är något annat än fullständigt otämjbar även på andra sidan linjen. Det var det för sopa som påstår detta. Jag tror inte ett ord på det de säger.
Frassar. Jag vet inte om man litar på dem. Du har väl också den här Argentina-länken med, som någon har konstaterat, att det är återigen en VM-final där halva planen, halva trupperna kommer från Atletico Madrid, som väl är en argentinsk klubb på jättemånga sätt i Spanien, så det är också en sån sammanflätning som finns, att ja, Argentina har väl ja, vad är det? 5-6 spelare från Diego Simeones Atleti. Och Spanien har väl ett par också som är truppspelare som är därifrån. Så att,
ja, det är väldigt få huvudpersoner i och för sig, men visst, jag köper ju bandet. Men sen alltså, stanna kvar vid Emiliano Martinez ett litet tag. För han kommer ju nästan garanterat bli en huvudrollsinnehavare. Och det är klart att Luis de la Fuente, han har ju också sagt att Spanien har världens tre bästa målvakter. Så han vägrar ju acceptera någon form av underlägsenhet. Men det är ju speciellt ändå vilken otrolig psykologisk plats som Emiliano Martinez har lyckats ta. Bara så fort man tänker tanken straffsparksavgörande så tänker han, men då är det klart, då vinner Argentina. Mm. Mm. Jag vet inte om han är 100% i avgöranden. Han kanske förlorar någon jävla cupmatch med Oxford eller någonting en gång i tiden. Men han vinner ju alla de viktiga, de substantiella straffsparksavgörande definitivt med landslag. Och det är tydligen det som återkommande grej att när det börjar närma sig straffar. Ja, men jag garanterar två räddningar garanterar jag. Två räddningar garanterar jag. Det är jag trygg i att kunna göra. Och det är klart att tror man på det rent psykologiskt. Jaha, vadå? Då behöver vi göra max 4 mål på våra straffar. Förmodligen räcker det med 3 mål ifall någon gör så. Ja, nej, men alltså, där tror ju de argentinska spelarna på det. Han tror ju definitivt på det själv. Publiken tror på det. Han har etablerat det här på global nivå. Och det är klart att de spanska spelarna är medvetna om det. Ja, det skulle förvåna mig jättemycket ifall matchen går till straffar och Argentina inte vinner i så fall. Och att bara ha en så tung faktor, i alla fall till synes, på sin egen sida, det är ingen liten grej in i en final.
Alltså, är han så oerhört bra på straffar? Alltså?
Det är på straffsparksavgöranden. Alltså kollar du hans siffror, det är inte bara för bryggen direkt, men jag tror inte han har liksom så här helt sanslösa siffror över hela sin karriär. Kan vi faktiskt kolla om du inte redan har gjort det med det jag pratar.
Nej, källa feeling, jag vet inte.
Nej, men den är nog helt korrekt, men det är ju också intressant. Det borde ju vara, han har 21% räddningar i öppet spel, eller om man ska säga, under ordinarie matchtid. Det är bra. Det är riktigt bra. Det är inte sensationellt, men det är riktigt bra. Men det där kan ju Geir Jordet, vår norska straffforskarkamrat, säkert också visa på nyansskillnaden emellan. Det är ju ganska ofta så att målvakter har två olika facit vad gäller ordinarie matchtid och vad gäller avgöranden. Det är ju inte alls ovanligt att skyttar som typ aldrig missar under ordinarie tid bränner 4 av 7 under karriären när det kommer till avgöranden. Det är liksom en annan psykologisk bäst. Och just det, straffsparksavgöranden, ja, när där tror jag att liksom det även bland forskarna i området finns någon typ av samsyn på att Martinez i alla fall framstår som överlägsen. Ja. Och det räcker ju långt att just bara framstå på ett sånt sätt.
Det gör absolut väldigt mycket i en VM-final, framförallt handlar det om hur man framstår. Och utan någon som helst känsla att på samma sätt för Unai Simón så är ju, ja, han har hållit nollan i varenda match i VM utom en, kanske.
Men
jag ser ju inte honom som en av VMs sådär 5 bästa målsprestationer överhuvudtaget.
Vet du vad som skulle vara mäktigt?
Vad skulle vara mäktigt?
De La Fuente 119 byter in David Raya. Men vad fan, det är ju den sämsta straffsparksmålvakten vi hittar. Nej, men De La Fuente vet. Han har kommit på något. Och så kommer David Raya in, som också har en bakgrund i lägre engelska divisioner för den.
Raya, han skulle ju chansa vänster innan straffen har börjat.
Så som han alltid gör. Det är jävla
obegripligt. När slamsingen äger rum så dyker han mot ena hörnflaggan.
Det är så jävla märkligt ändå att han gör ju det väldigt ofta. Och de förlorade någon straffsparksläggning förra säsongen, alltså säsongen 24-25, var Man United i FA-cupen. Alltså han var ju utanför målställningen varenda gång någon skulle skjuta bollen. Och så går det ett drygt år och så är det Champions League-finalen nu. Hur kan det bli samma sak en gång till? Det fattar jag faktiskt inte. För där är det verkligen så att där har det ju kostat David Rajas respektive lag att han beter sig så jävla underligt på straffar och just kommitta långt innan skytten har trippat färdigt. Ja, nej, det vore något om De La Fuente löst gjorde honom mot Big Debo.
Ja, det är jätteroligt. Alltså, ja, det är en oerhört mycket parentetisk grej, men det är ju, det förtjänar att lyftas. Och en sån fruktansvärt bra fotbollsmål, intelligent fotbollsmål som läser spel på ett jättebra sätt. Men just straffar så är det alltid out the window. Du har ingen som helst aning. Det är som att det är så här gympalektion som handlar om att blir du träffad, så här spökboll, blir du träffad av bollen så får du ställa dig i hörnet och skämmas liksom. Nej, geni.
Mycket besynnerligt. Vad är några specifika spelare eller specifika matchmoment som du vill lyfta upp in i finalen?
Nej, alltså det är väl en ganska enkel match att liksom så här ringa in och rama in att det är så här Spanien, det är organisationen, institutionen, kontrollen, systemet. Och så får väl Argentina försöka på något sätt rycka sönder och göra lite match som handlar mer om hjärta och mindre om hjärna. Det är väl den yttre ramen och rubriken för matchen, eller?
Jo, men så, det är väl ingen rubrik, det tror jag inte. Det får du jobba lite med spetsigheten i. Men det är en välfungerande ram. Och alltså styrkeförhållandena, bara nedskrivet i någon form av Excel-dokument, de är ju starkt på Spaniens sida. Ifall det är en normal match mellan de här två lagen så ska ju Spanien absolut vinna den.
Mm.
Men Argentina har, som vi vet, som vi sett, som vi tjatat om, den där förmågan att just göra matcherna till allt annat än normala. De har sitt syfte, de har sitt engagemang, de har sin superstjärna. Och det är lite intressant. Om Spanien vinner matchen på ett ganska programenligt sätt, om inte Argentina lyckas bulta blod i den och Leo Messi faktiskt inte svingar trollspöt. 2-0 till Spanien, kontroll, första målet efter 18 minuter, andra efter 63, ingen större dramatik. Är då historien efteråt att Spanien har blivit världsmästare eller att Leo Messi är klar nu?
Ja, alltså det är inte enkelt att svara på det. Det är absolut inte enkelt att svara på det. Lite handlar det om kanske vad Messis själva uttryck i matchen. Är det så oerhört programenligt som du skissar? Ja, men då kanske det blir ändå Spanien är världsmästare. Idén, tankens seger över kroppen eller vad du nu vill ha det till. Skulle det vara så att Leo Messi hade gjort ett avtryck i matchen i den här programenliga förlusten, så tror jag att det kanske kan bli Messi.
Har vi en skalle på Kokoreja?
Ja, inte omöjligt. inte omöjligt.
Det vore ju något, det får man säga.
Ja, ja. Ja, det hade vi gillat. Nej, jag tycker det är fint när Scaloni pratar om det så att vi saknar fortfarande Diego, vi saknar Maradona, men vi har Leo här och vi måste njuta av varje match med honom. Det tyckte jag var fint.
Så du delar Fuente om Messi eller?
Ja, de fyra målen där eller?
Exakt. Nej, men det är ju
ska
kul.
Vi ta den som vår sista lilla story på väg ut i natten eller?
Ja, några fler stories kan vi väl ha, men du känner att du vill ut och göra stan nu eller?
Ja, jag ska ut och rulla hatt.
Ja, nej, men den storyn var ju rätt och slätt. Ja, men hur ska ni göra med Messi? Ska ni punktmarkera honom? Ja, alltså visst, det är ju en tanke. Men så som De La Fuente återberättade, så coachade han då Sevillas juniorer mot Barcelonas juniorer i någon sorts ungdomskoppa del Rey för drygt 20 år sedan. Måste ha varit typ 2004 eller någonting. Och då hade han någon typ av punktmarkering på Messi. Och funkade fan ganska bra ändå. Efter sig sådär en timme, 0-0. Men då blir killen som punktar Messi varnad. Så han kan inte längre ligga tajt och hårt. Och ganska snabbt har De La Fuente beslutat att han måste byta ut honom, för annars kommer han bli utvisad. Och då släpper punktmarkeringen på Messi, och sen gör han 4 mål på 14 minuter. Och så var det att möta den killen för 22 år sedan. Så kan det ju fortfarande vara nu.
Ja, det är faktiskt. Jag undrar också hur han tänkte där. Så han tänkte att, alltså den här punktmarkeraren måste ha gjort ett otroligt jäkla jobb, tänker jag.
Ja, vilket jävla geni är inte det? Vart har han tagit vägen då?
Ja, det är den intervju man vill ha.
Ja, det är alltså, de har ju varit hyfsade på det, så tillvida att spansk media har grävt fram målen. Jag satt och kollade målen tidigare och de korrigerade ju De La Fuente lite grann, för han sa att det var 0-0 fram till 70. det om det, och sen hände allt det där. Napp, 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 napp. Första målet kom i 63, eller vad fan det nu var.
Sluta korrigera.
Ja, det är spanjorerna, det är det de håller på med. Men den där just killen som markerade, ja nej, han har vi inte fått tag på. Vem skulle det vara i Spanien? Är det Cubarsí som får kliva fram?
Svårt att se det.
Ja, nej, men i teorin, ja, det är väl mycket också för att jag tycker Cubarsí, han ska få några ord innan jag släpper iväg det på krogen. För han är ju den bästa spanska tonåringen i den här turneringen så här långt. Och det säger jag inte heller för att liksom vara syrlig mot Lamine Yamal. Jag tycker Lamine Yamal har varit jättebra. Visst, han har inte varit på sitt max. Han har inte varit så sensationell som han kan vara. Men jag tycker han har gjort en fin turnering. Men Pau Cubarsí ytterligare ett lite tack bättre. Och han är 19, va? Ja, han är 07. Han är 19. Och mittback generellt. Mittback i antingen Hansi Flicks Barcelona, kamikaze-laget eller i detta Spanien. Det är fan inte enkelt. Och i synnerhet inte när han inte har de här klassiska attributen som de tidiga mittbackarna brukar ha. Spelar du när du är 17, 18, 19 i ett lag på elitnivå, då har du ofta en extraordinär fysik som du kan klara dig på. Pau Cubarsí har ju en högst ordinär fysik. Högst ordinär acceleration och explosivitet. Men hans jävla spelförståelse är så god. Och med boll är hans uppspelsfot så bra och hans förmåga att tolka situationer så extraordinär att han löser att gå hela vägen genom en VM-turnering. Liksom var starkt bidragande till att bromsa in Kylian Mbappé. Ja, kanske skulle sättas som en markeringsspelare mot Leo Messi. Att göra det han har gjort så här tidigt in i karriären. Det finns väl en motsvarighet som inte riktigt är 100% men som ändå funkar. Har du koll på hur många tonåringar som faktiskt har spelat och vunnit VM-finaler förut?
En i Brasilien, en i Frankrike. Nej, det är väl det.
Ja, nej, men det är ju Pelé och Mbappé, absolut. Sen är det några jävla uruguayanare som var med på Maracanã 1950. Men sen har vi ju då den fjärde som är den närmaste vi kommer, en fungerande jämförelse. Och det är då Beppe Bergomi, Italien 82, som tror jag är 18 och spelar mot de här hårda västtyskarna. Och han var ju för sig mer slipade armbågar och granitkäke och kontrollerad brutalitet än Cubarsí. Men det är klart att Bergomi också hade en extrem spelförståelse. Och ja, vad sa vi? En försvarsspelare i den snart 100-åriga VM-historien har faktiskt gått in i en final, spelat den och vunnit den. Ja, det kan mycket väl vara två om ett dygn.
Ja, det har ju någonting. Och jag vet inte, jag går ju också lite med en känsla om att ska Lamine Yamal inte göra en match också i VM?
Ja, visst, absolut. Delar den.
Och det, ja, i så fall så är det Q, dags Lamine.
Vet du vad det är då? Ja. Då får någon, jag är ledsen Leo Messi, trist det här att det inte blev någon seger i sista matchen. Ändå bra, du har vunnit VM en gång, men du, nu har vi en grej vi måste göra. Vi har fyllt en stor badas. Jävla badbalja i ett omklädningsrum och då tänker vi att du ska gå ner i baljan och så ska Lamine stå och liksom tvätta huvudet på dig. Hur låter det, Leo? Måste
är det Peter, bli gjort. Är det Peter Källerås som tar bilden?
Ja, det är han eller Lasse Allard ifall vi ska in på interna fotografreferenser från Aftonbladets glanstid. Det är två olika pedagogiska modeller i så fall beroende på vilken fotograf vi väljer.
Ja, nej, men det cirklar ska i alla fall slutas. Så, ja, om du nu inte var trött på att berätta, det är för övrigt, det är inte så att jag ska ut och rulla hatt. Här ska krönikor skrivas. Krönikor ska skrivas till skillnad från vissa andra som har rullat hatt.
Till skillnad från vissa andra som bemöter sig med att se hela bronsmatchen.
Ja, men jag såg ju. Samtidigt.
Sluta vuffa.
Ja, det parallellt. En fin cirkel. Ja, den uppmärksammades kanske mer under Qatar-VM. Men förtjänar att göras det igen. Jag tror inte att den är lika sliten som badbaljan. Och det är ju den med Enzo Fernandez och Leo Messi.
Ja, liksom Facebook-inlägget.
Facebook-inlägget från 2016.
Ja, det var ju när Leo Messi här Visst var det väl det? Det var väl på MetLife Stadium
ja,
i
jag tror
New
att det är
York
exakt precis så. Precis
som
så.
Argentina förlorar Copa America-finalen mot Chile, väl?
Ja, och då är det över för Messi en av då, ja, de här 10 år, men då var det också typ över liksom.
Ja, men nu då var det ju bokstavligt talat över. Han sa ju efter, och nu tackar jag för mig. Nej, jag slutar landslaget. Det räcker.
Det blir inget med landslag. Jag har gjort jättemycket, men det här med Maradonas skugga och jag är inte Diego, det här kommer inte gå liksom. Tack och hej. Och vissa argentinare tycker att det är väl lika bra det, men de allra flesta tycker att men så här skulle det inte sluta liksom. Det skulle ju vara Leo och Diego in i evigheten, sitta vid Guds högra sida och allt det där. Och en av dem som tyckte så var ju då en 15-årig, 16-årig Enzo Fernandez då i akademin eller ungdomslagen i inte Boca River.
River. Jajamän, River, absolut.
Som då skriver ett långt, långt inlägg på Facebook där han bönar och ber och skriver att jag har inte liksom en andemening av att Argentina har svikit i Leo liksom. Häng i, fortsätt så kommer det andra tider framåt. Ungefär så. Jag tror inte att jag skarvar för mycket där väl.
Nej, alltså grejen är att han fick en fråga om det på någon presskonferens under mästerskapet, Enzo Fernandez. Om du hade skrivit samma brev igen, vad hade du skrivit idag? Och hans svar var inget vidare, för han liksom visste väl inte vad han skulle säga och skratta mest bort det. Så att men hade skrivit idag så hade jag skrivit bättre. Mm. Det kan jag också kolla. Det är typ, alltså, han skriver mycket bättre. Ja, man hade kunnat befara av en 15-årig Enzo Fernandez. Han ger väl inte heller sken av att ha läst alla klassiker. Han kanske inte har plöjt Bulgakov och de andra surrealisterna.
Han är ingen Redondo.
Nej, just det. Men nej, alltså, utifrån att vara en 15-årig Vieira-kille som skrev, så tyckte det var riktigt bra. Jag tror snarare att risken är att han kanske har stagnerat i sin litterära utveckling och att det inte skulle ha blivit så mycket bättre idag.
Nej, jättefint. Och så här, du lever under press som inte vi kan förstå, som ingen dödlig kan förstå.
Exakt.
Och så där.
Ja, men det är ju också illustrativt, för det återknyter till det här med La Scaloneta, tidernas största argentinska landslag, som verkligen är ett lag som Scaloni har byggt upp under tid på premissen att 15-åringarna som dyrkade Leo Messi mer än någon annan på jorden faktiskt skulle kunna fungera i samma lag som Leo Messi. De skulle förstärka och lyfta honom. De skulle inte bli självutplånande och falna iväg själva. Och det är ju det stora alkemistiska tricket med det här argentinska landslaget. Det har blivit precis så. En ny generation går i döden för Leo Messi, samtidigt som de förblir väldigt mycket Vieira-killar från Rivers Akademi också. Och det är ju något som det kommer göras grupppsykologiska studier på framöver. Mm. För det har aldrig funnits den sortens dynamik i ett framgångsrikt fotbollslag tidigare. Det var inte så med Diego, det vet jag faktiskt. I synnerhet inte före 1986. Så det här är något annat. Jag kan inte liksom se vad ens jämförelsen skulle kunna vara. Men både imponerande och intressant.
Ja, vi hoppas att det finns några psykologer i Argentina som kan ta sig an frågan.
Ja, vad fan. Det vinner de alltså. Då blir de ju snart arbetslösa. Då liksom finns det inget kvar att bearbeta och bekymra sig över. Så då får man börja titta på det här istället. Man får se också vad som blir kvar av det laget imorgon. För Spanien, Spanien kommer ju bara rulla vidare. Argentina, det riktigt, alltså man kan ju inte med full säkerhet säga att det är Leo Messis sista landskamp. Det kan man inte.
Eller VM.
Nej, det kan man ju faktiskt inte. Otroligt nog så kan man faktiskt inte det. Och man kan inte heller säga någonting om laget som helhet eller förbundskaptenen. Men det kan ju absolut var så att Lionel Scaloni kliver av imorgon kväll, oavsett vinst eller förlust. Och att det då är dags att ju bokslut för La Scaloneta. För det är också en grej i hans ledarskap, det här med att även argentinska män måste kunna visa känslor. Det är inte bara i psykologsoffan, det ska även vara på runt planen. Och det var ju sett så många exempel på när de står och gråter i sina emotionella utbrott. Men det var ju rörande.
Har du något till vad Dibbo Martinez har sagt apropå det?
Om något känslor. Dumt. Något dumt är jag övertygad om.
När man pratar om att ibland så tänker han på vad vi har uppnått med det här laget. Och då i min ensamhet så gråter jag. Det är en fin bild av jag säger. Jo, han står där i köket hemma och ja, Qatar, vilken jävla grej. Och så kommer tårarna bara.
Ja, jo, men det ligger ändå i linje med hur jag uppfattar honom, så det accepterar jag. Ja, men det jag bara skulle avslutningsvis säga om det var ju det som har krupit fram kring den förra VM-finalen som Argentina spelade, som ju på förhand var ännu mer emotionellt laddad än denna. Nu är de befriade och nu är de förlösta. Nu spelar de drivna av andra ångor än de gjorde 2022. Men in i den matchen, alltså, det var så viktigt för dem att det inte rymdes innanför några kända parametrar. Och så ska då lagbyggaren, ledaren, förbundskaptenen Lionel Scaloni ta till orda på matchmötet. Berätta liksom, ja men hur fan ska vi vinna det här då? Och han börjar prata och sen pladdrar han lite osammanhängande ett tag innan han bara säger, nej, jag klarar inte av det här. Det går inte, det går inte. Pablo, kör du eller? Pablo han bara, nej. Walter Samuel, som också är i staben i gamla mittbacken, ska du prata? Alltså Walter Samuel har ju aldrig sagt 10 ord i sitt liv. Han bara, nej, det är inte aktuellt. Nej, då blev det inget teamtalk då. Liksom ska låta ju sagt efter alla kurser som eventuellt De La Fuente höll i, alla matcher själv spelat, alla matcher själv coachat, det har aldrig någonsin hållits ett sämre matchsnack än det han och hans killar lyckades med i Qatar 2022.
Ja. Kunde ringt Bielsa, han hade löst biffen.
Ja, exakt. 11 timmar senare så kom en vimmelkant i Pep Guardiola ut från ett materialrum och har snackat med bloggaren Mattias Manna och sen är de igång. Ja, nej, de kommer nog inte behöva långt till känslorna imorgon heller, Argentina. Det tror jag väl inte.
Nej, så är det ju. Jag tänker sätta papper i maskin och skriva lite. Du ska väl sova en stund, antar jag.
Ska packa. Jag åker direkt från matcharenan imorgon till flygplatsen och brassar hela vägen ut i en semester. Men innan det ska vi på något sätt faktiskt försöka få ihop ett sista avsnitt. Det kan vi ju avisera redan nu att naturligtvis så ska det ju komma ett avsnitt där vi summerar VM-finalen. Vi får se exakt hur det blir och när det blir. Förhoppningen är ju att vi gör det innan jag lämnar landet och då kommer det ut som vanligt. Men dröjer det lite längre så ska inte folk försmäkta. Då får jag höra om jag får Charles de Gaulle i Paris och du får gå upp mitt i natten och så får vi lösa det då. Men ingen podd avvecklas utan att VM-finalen har spelats först. Det är vårt motto.
Det låter rimligt. Och sista frågan då. Behöver du låna Nike imorgon?
För att komma in på matchen?
Ja.
Låna ut henne till en bättre behövande. Min akkreditering är ju beviljad. Men jag känner några killar. Jag känner några killar som skulle kunna ha nytta av en bedårande blond svensk, jag kan inte säga bebis, ett bedårande blond svenskt barn. Så
ett barn av sin tid, ett barn av sin far, ett barn av sin mor.
Allt det där. Upp med henne i luften bara, så får vi se när hon returneras.
Upp ska hon. Du, vi ses på andra sidan, då är det VM-final.
Så blir det. Tack för nu.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.